Det tillhör kvällens stående inslag. Underbart. Lundström, vildfärsbiff. Och så står det för Broberg med en hemlig gäst. Jag har no recollection whatsoever. Nej. Ja, välkommen hit. Låt inte börja gissa nu vad det är. Utan nu får du ta hand om det.
Du känner inte igen honom. Alltså, jag kan ju då, jag kan berätta för dig Bengt att vad kan det vara, 10-12 år sedan, det var några svenska killar som var fast hos terrorister i Irak eller något sånt där. Och jag satt på Radio Uppland i alla fall och svappade mellan TV1 och TV4. Och så hade jag Bengt i den här HF-högtalaren som man har då förlyssning på. Alltså man sänder ju hela tiden när man är på jobb. Och det roliga var att TV1 sa att nu händer det snart någonting här borta, sa de på TV1. På TV4 sa de att ja, snart kommer grabbarna. Och på Radio Uppland sa Bengt Götegård, välkommen hem pojkar. Och anledningen till att han kunde göra det var att den som var duty officer på Arlanda då var Lars-Henrik Foss som står här. Nu känner jag honom.
Yes.
Och varför jag har bett Lasse komma hit ikväll är därför att Lasse är crisis manager kanske heter, på Arlanda flygplats. Och jag har bett Lasse att komma hit och berätta lite grann om vad som hände på Arlanda när tsunamikatastrofen inträffade i Thailand. Sveriges största flygplats var utomordentligt berörd av detta. Och du svarar väl på frågor? Jo, omöjligt att få stopp på så småningom här. Jag tycker vi hälsar Lasse välkommen.
Nu ska vi göra ett ljudtest först. Behöver jag ha mikrofonen? Ja. Tänkte jag skulle slippa, känna. Ja, Lars-Henrik Foss heter jag då. Jag är från Kiruna som alla hör. Jag brukar få frågan, är du från Skåne? Nej, så. Definitivt inte. Jag har bott här uppe sedan 1987 faktiskt och behållit den sköna dialekten. Många frågar mig ofta och väl, när ska du börja prata svenska? Och det har jag tyvärr inget svar på. Det bästa minnet jag har av det här med dialekten, det är faktiskt var på dagis med min son. Och så kom det fram ett litet barn och drog mig i byxan och sa, vilket land är du ifrån? Och så svarade jag, är från samma land som du? Nej, sa han då. Så att, är det så att ni har problem med dialekten, så hojta till. Jag delar ut dialektfilter. Som sagt, vad som Uffe sa, min roll numera då på Luftfartsverket är att jag är crisis manager då på Arlanda flygplats. Och vad är crisis manager? Vi kan väl säga krisledningsansvar. Mitt ansvar är att se till att det finns planer, det finns rutiner, det finns checklistor och så vidare. För allehanda händelser som kan inträffa. Sen har vi inte planer för allt naturligtvis. Vi hade definitivt inga planer för en tsunami på Arlanda. Det har med vatten att göra och vi är på en flygplats. Så att första tanken är ju liksom att det där rör ju inte oss. Jag har blivit ombedd då att försöka visualisera för er vad som hände de första dagarna. Och lite vad vi har dragit för erfarenheter av det som inträffade. Och hur långt vi har kommit med det arbetet efteråt, så att säga. För vi var inte perfekta på något sätt. Visserligen har vi fått mycket god kritik för det vi gjorde, men vi var inte alls 100-procentiga på många områden. Då får man beta av ett och ett i taget. Som Uffe sa, frågor, slänger ni in, vifta till bara. Så ska jag försöka besvara dem. Kan jag inte besvara dem så kanske jag kan mejla dem sen om det är så att det blir för svårt för mig. Okej, okay, är ni med? Då rullar vi. Då backar vi bandet. Det är den 26 december. Klockan är 07.00 på morgonen. Jag har någonting som kallas för pressjouren på flygplatsen. Jag har det var fjärde vecka. Och får uttala mig då för flygplatsen om det skulle vara behövligt. Jag ligger och sover naturligtvis. Det är annandag jul. Och den här sökaren som jag har på mig här. Jag har nämligen jouren just nu. Börjar hoppa i fönstret. Och så, ja, det var bara att stiga upp och svara. Och ringa tillbaka till det numret som stod. Och så visade sig vara rapport. Och så säger jag, det är pressjouren på Arlanda flygplats. Jag kan hjälpa dig med. Ja, det har varit en jordbävning i Indonesien. Vad gör ni? Va? Så, jag sover. Ja, men det fattar du väl. Det är ju hemskt. Vad gör ni på Arlanda? Ja, så vi flyger. Vad vill du komma? Ja, det har ju drabbat Thailand också. Jaha, så då. Fortfarande liksom yrvaken och kunde inte greppa läget riktigt. Va? Och så sa han då, ja, det sägs att Phukets flygplats ligger under vatten. Aha, tänkte jag då. Självklart, då kan vi ju inte landa där. Då måste vi landa någon annanstans. Det kan bli lite problem. Ja, men bra så. Jag ska undersöka det här så jag återkommer till dig. Jag gick ner, satte mig vid tvn och slog på text-tv. Vad hittar jag där? Jordskalv i Indonesien. Ett antal döda stod det då. Tänkte, där fick man inte mycket information. Och vad slår man om till då? Jo, CNN. De har ju alltid första news. Och det var ju ganska lugnt där också. Men under tiden jag satt där, ungefär en timmes tid, va, så började den här linan rulla där nere, va. 100 döda, 200 döda. Efter 1,5 timme var vi uppe i 12 000. Och då börjar man liksom förstå att det här är inte bra. Samtidigt vid ungefär 8:30 så kommer det en mobiltelefonrapport från en kille som befinner sig alltså någonstans på Phi Island. Och reportern frågar honom då, hur ser det ut? Och då säger han att Phi Island is washed out. Och då ringde alla varningsklockorna, hos mig i alla fall. Eftersom jag jobbar på en flygplats, vi har många backpackers. Vi vet att många av dem beger sig till Phi Island. För det är dit de vill åka. Och då börjar man liksom greppa att nu, det här är inte bra. Vi har ju ofta då diskuterat ute på Arlanda liksom det här med externa händelsers påverkan på flygplatsen. Vad kan det göra oss? Och Estonia var ett exempel. Det var en båt som sjönk ut i Östersjön. Vad hade det med oss att göra? Jo, vi hade ju folk som skulle flyga över till Finland för att eventuellt då identifiera döda och så vidare. De fick vi ta hand om. Och som Ulf berättade sedan tidigare, vi har haft kapningar, vi har haft antal kidnappningsdrama då nere i Irak och så vidare. På något vis så får vi det i knäet oavsett vi vill eller inte. Och samma sak var det här. Tänk brett. Vad kan hända? Jo, vad händer först? Jo, eventuellt går UD ut med någon rekommendation att åka inte dit. Alltså, jag ringer UD. Så 9:30 på morgonen ringer jag till UD. Deras krisledning är samlad. De sitter inne på i sitt krisledningsrum. Jag kommer rakt in där till deras pressansvarige då. Och så frågar jag då liksom, hur ser det ut? Har ni gått ut med några rekommendationer? Nej, ingenting än. Vi har inte så mycket uppgifter än, sa de. Så att vi har inte tillräckligt mycket att gå på. Men vi fick då ungefärlig uppgift på att det kunde befinna sig cirka 20 000 svenskar i området. Och vi började då liksom diskutera hur gör vi. Förmodligen kommer man att evakuera. Om man evakuerar då kommer man involvera flygplatsen. Då ska alla de hem via någon flygplats eller några flygplatser. Så vi sa det att då får vi titta på vårt håll vad vi kan göra. Om vi kan göra någonting. Då tog jag kontakt med informationschefen på flygplatsen och jag tog kontakt med flygplatschefen. Och föreslog då, eftersom min roll normalt då var crisis manager, att vi skulle upprätta ett mindre mottagningskommitté till nästa flight som skulle komma nästa morgon. Den skulle komma ungefär vid 7-tiden då på måndag morgonen. Och av de rapporter man hörde på TV och det antal sökningar framförallt som jag hade på min sökare under det dygnet, talade ju om att det såg inte bra ut. Folk hade inga kläder, de hade inga pengar, de hade ingenting. De bara gav sig därifrån hals över huvud. Så vi bestämde då att vi skulle organisera en liten mottagning. Så jag ringde till landstinget och frågade om de kunde skicka ut en sjukvårdsgrupp. Pratade med polisen och frågade vad de tänkte göra. Jo, de skulle ju registrera hemvändare då. Så de skulle ju komma med två poliser och ställa sig i gaten och registrera folk. På flygplatsen som sådan så ringde vi också till Röda Korset. Frågade dem om de kunde komma ut med lite kläder och skor och sånt där. Och stå i ankomsthallen och dela ut till passagerarna. Eller förlåt, bagagehallen. Och sen så kom vi överens om att vi skulle informera passagerarna ombord. Att de hade en möjlighet att få gå en annan väg. Och då gjorde vi upp det med tull och polis. För förmodligen hade de varken pass eller bagage eller någonting. Så att de kunde få gå en annan väg. Slippa möta, som jag hade fått förvarning om, hela svenska pressen som skulle stå ute i mötande hallen och vänta på de här stackarna. Vi är inte vana vid att kanske pressen sköter sig så där jättebra. Men i det här fallet så gjorde de det, måste jag säga. De sköt sig klanderfritt. De respekterade de här individerna så gott man nu kunde begära. Och de här passagerarna som valde att gå ut vanliga vägen fick gå ut vanliga vägen. Och de andra som inte ville göra det, de tog vi en sidogång. Men när vi såg de här passagerarna, vi såg hur de såg ut och vi pratade med dem. Och vi frågade dem liksom, hur ser det ut och sånt. Ja, så ser vi hur vi ser ut. Och vi är först därifrån, då kan ni ju tänka hur de andra ser ut. Och då förstod vi liksom att det här räcker ju inte det vi har. Det finns inte ens. Vi måste göra någonting mer. Samtidigt som anhöriga började avisera att de skulle komma till flygplatsen och stå och vänta där och ta emot de som eventuellt kom hem. Det fanns familjer som stod där och väntade på vinst eller förlust. Men det kom ingen. Det var en familj, de stod där i 6 dagar och hoppades att de skulle komma hem någon. Det kom ingen. Så vi beslutade då på måndagen. Tog vi ett nytt möte med de här inblandade organisationerna. Polis, landsting, UD och så vidare. Att vi öppnar upp ett anhörigcenter. I anslutning till där vi har vårt kapell i byggnaden Sky City. Och även då vid sittande bord så beslutar man att en av pirorna skulle stängas av på tisdagen. För att kunna göra det som en stor sjukvårdsmottagning. Och det låter ju konstigt att vi har en sjukvårdsmottagning ute på Arlanda. Men landstingets tanke i det var att om de behandlar passagerarna redan utan på Arlanda. Så slipper de trycket på akutmottagningarna på sjukhusen. Då får de bara de värsta dit. Medan de här lättare såren och infektioner och så vidare. Det kunde man behandla på flygplatsen och sen kunde vårdcentralen ta hand om det nästa dag. Så det fanns en baktanke även hos landstinget över. Så på tisdagen, återigen, ny ankomst. Och ett kriscentra som bestod av 300 kvadratmeter ungefär. Och pirspetsen gjorde vi till en sjukvårdsmottagning och registreringsenhet så att säga. Och det var hårt tryck på anhöriga. Så det var nätt och jämnt vi fick plats i det här kriscentret på 300 kvadrat alltså. Och passagerarna tog vi en gräddfil då in till kriscentret. Så det här växte efterhand. Så mot slutet så hade vi nästan 4000 kvadratmeter kriscentra. Så mest hade vi passagerare och anhöriga, jag tror i storleksordningen 3-3,5 tusen människor samtidigt i lokalerna. Och varje ankomst engagerade personalmässigt storleksordningen 250 människor. Sjukvård, polis, socialtjänst från kommunen, landstingets PKL, kommunens psykosociala omhändertagandegrupper och så vidare. Vi var 20 organisationer som samverkade i kriscentret samtidigt. Ambassader, försäkringsbolag, flygbolag och annat. Vi gjorde ett val redan på måndagen, eller rätt sagt flygplatschefen gjorde ett val. Och det valet var avgörande för fortsättningen faktiskt. Det var nämligen att hon sa att detta är ingen flygplatshändelse. Med andra ord innebar det att vi ställer våra resurser till förfogande till övriga organisationer. Vi har ju rätt mycket resurser där ute, så att vi kan ju hjälpa till med rätt mycket. Men det var rätt viktigt, för att det var avgörande också för hur vi organiserade vår ledning under det här. Vi valde en anpassad ledningsstruktur istället för att gå in i en vanlig struktur som vi har om det skulle hända ett flygplanshaveri eller liknande. Vi valde en lite mindre organisation, en mycket tajtare organisation. Och varför gjorde vi det? Jo, det var så oerhört svårt att få någon information nerifrån Thailand om vad finns det på flygplanen, hur ser det ut och så vidare. Det vi fick bäst information, det var ju på TV alltså. Vi kunde få information om att nu kommer det 240 passagerare, och så visade det sig vara 120. Nästa gång så sa de 60 och då var det 130. Så höll det på. Så vi var tvungna att ha den här minutoperativa organisationen, och det är egentligen mot alla principer när man pratar krisledning. En krisledning ska helst sitta en bra bit ifrån händelserna, centrum och så vidare. Här satt vi mitt i smeten, men det var vi tvungna till, för det var minutmässigt att man gick ut och informerade de andra organisationerna att nu kommer det tre ensamresande barn. Pang, sa det, så var barn- och ungdomspsyk på tårna. Föräldraenheten på sociala var på tårna. Så de organiserade snabbt då så att man kunde möta upp de här. Det man rörde sig av väldigt mycket, det var folks godhet. Alltså otrolig godhet. Och just det här att ingenting var omöjligt helt plötsligt. Vi som är en sån här betongorganisation, Luftfartsverket liksom, där man slåss mellan reviren och det är murar här och det är murar där. Helt plötsligt så fanns inte det här. Det var som bortblåst. Behövde man fixa det, då var det tre man som gärna stod på rad och sa, det tar jag, fixar jag. Största problemet vi hade under de här dagarna när det gällde sånt, det var att fixa två klockor. Faktiskt. Vi ringde till vår serviceorganisation och sa, vi behöver två klockor till. Nej, men du är medveten om att det är övertid nu, va? Sa de då. Ja. Tar du det ansvaret? Ja. Sa de. Ja, då har jag en fråga. Så. Ska det vara ström eller batteri? Jag sa, det spelar ingen roll, bara de fungerar. Om ni så ska trampa igång dem, så bara de funkar. Jo, nu ska de fixa det. Så tog det 5 minuter, så ringde en arbetsledare och sa, du vill visst ha klockor. Ja. Tar du övertiden? Och då ska man vara medveten om att 200 man redan jobbade övertid för fullt. Det var det största problemet vi hade, att få fram två klockor. Behövde vi mat eller vad som helst? Det var bara att lyfta luren. Jag ringde till OPS själv i Rotebro. Vi hade slut på alla sådana hygienartiklar. Klockan var 7:30 på kvällen. Vi skulle ha en ankomst 9:00 på kvällen. Och så kommer de säga, vi har slut på allting. Alla tamponger och dambinder och tandborstar och tandkräm och allting, det är slut. Ja, då ringer vi till Coop. Sätt en gubbe i en lastbil så får han köra till Coop. Och så ringer jag till Coop så att de laddar upp en massa pallar så vi kan lasta ombord det då på lastbilen så vi får hit i tid. Ja, så ringde jag till Coop och så sa de, nej men vi kan ju inte tömma vårt lager så där bara hur som helst. Men får jag ringa tillbaka om 5 minuter, sa hon. Ja, så. Så ringde efter 5 minuter. Det var marknadschefen på Coop. Ni behövde visst grejer, sa han. Ja, visst. Vi kommer med en bil, lastar den och så får ni skicka räkning. Räkning, sa han. Glöm det. Men vi lastar en bil och den har ni till 9 imorgon bitti, sa han. Ja, men det var ju 9 ikväll. Vi behövde den. Va? Sa han. Ja, ge mig 5 minuter, sa han. Så rinner han tillbaka efter 5 minuter. Ja, chaufför, vi är där om 20 minuter, sa han. Och så var det hela tiden. Det var bara lyfta luren. Alla hotell i Stockholmsområdet, de ringde och sa, ja, sa de. Alla drabbade och deras anhöriga bor gratis. Jaha. Så helt otroligt. Och mycket gåvor fick vi naturligtvis, så här gosedjur och sånt. Vi hade drivor av gosedjur. Vi skickade flera lass ner till andra länder också för att vi kunde inte ta hand om det. Vi fick väldigt mycket vinterkläder. Det hade vi inte så stor nytta av faktiskt. De gick till Bosnien istället. Thailand behövde inte så mycket vinterkläder. Men sen, alltså det, sen samtidigt naturligtvis, alltså man befann sig i detta kriscenter då i 16 dagar totalt. 13 dagar var vi operativa, kan man säga. Så jag inte går över tiden. Du får börja vifta om jag går för långt, Uffe. Du får vifta om jag går över tiden. Tappar jag tråden? Jo. Ja, vi befann oss där nere i 13 dagar. Va? Tack. Och då var det så att det kom ju passagerare i princip hela tiden. Vi översköljdes med elände när vi var där nere. Och de här stackars människorna som kom hem, de hann ju inte kliva av flygplanet för de skulle berätta vad de hade varit med om. Och vi hade alltså frivilliga från Luftfartsverket, vi hade frivilliga från Röda Korset och så vidare. Va? Alla har sagt samma sak. De steg av planet, man gick fram till dem och sa, jag ska hjälpa dig. Och så kom hela historien, alla hemskheterna. Va? Och det var vi ju naturligtvis inte förberedda på. Självklart inte. Vi trodde ju liksom att folk måste man kicka igång lite först. Va? Det hinner inte hända någonting för de är nere i kriscentret och blir omhändertagna av proffsen där nere. Men det, så var det inte alltså. Utan det gick som ett löpande band ur dem direkt. Och det är klart, med tanke på att det var så mycket folk involverade, va, så var det förvånansvärt få som föll igenom för att inte ha en adekvat utbildning att hantera människor i kris på det sättet. Va. Jag tror vi hade 2 på Luftfartsverket som kalkylerade totalt sett. Vilket var väldigt tråkigt naturligtvis. Men vi var inte förberedda på det som blev. Och då har vi ju tittat över naturligtvis. Sen kunde man också märka, minst särskilt alltså det här med de ensamresande barnen. När de kom hem. Ni kan ju själv tänka er alltså en jättelokal. Det är ett makalöst sorl. Det är möten, det är anhöriga som träffar andra. Det är en massa personal, det är radioapparater som piper och allt möjligt. Va? Och sen är det någon som säger, nu kommer 13-åringen, hör man då. Va? Då börjar bara sorlet att lägga sig så här. Och så ser man bara på alla människor som finns där. Va? Så ansiktsdragen förändras. Och det blir en spänning i ansikten på folk. Va? Och så kommer de med den här 13-åringen då. Va? Och så ser man folk, liksom, de säger ingenting, det hörs ingenting. Det är precis dödstyst. Och så ser man bara tårarna börja rinna på folk. För man förstår ju liksom, på mig själv också. Jag stod rätt upp och ner och bara tittade och så bara rann det. För jag naturligtvis associerade den här 13-åringen med min son som var 13 år. Självklart. Och det var ju nackdelen med att sitta så nära händelserna där nere. Va? Att man fick det här över sig. Fördelen var ju istället att vi var hela tiden på tå. Vi hade en bra samverkan mellan alla dessa organisationer som jobbar där nere. Sen fanns det ju glädjeämnen också naturligtvis. Det var en annan ensamresande pojke mitt i allt elände då. Han hade blivit av. Jag gick fram och pratade med ett äldre par som stod och väntade. Och så frågade jag då liksom att, ja, och ni väntar på, ja, vårt barnbarn. Och de här var väl i 70-årsåldern eller någonting sånt där. Och då tänkte man, barnbarn, jaha, 25-30, backpacker liksom. Hur gammal är han då? Han är 12. 12? Ja, men det var skönt att få hem honom då, så jag. Och då fick jag till svar, ja, han, ja. Jaha, vad menar ni? Ja, han kommer hem, ja. Men inte våra tre barn, deras respektive och två barnbarn, de blev kvar där nere. Då blev man så här, jaha. Vad säger man nu då? Man säger ju ingenting naturligtvis. Man bara står där. Man känner liksom nästan ett svart hål öppnar sig runt omkring en. Så man bara vill försvinna. Ta mig härifrån. Samtidigt så försökte man ju liksom ändå vara till hands. Och försöka sätta det åt sidan, de känslorna. Och ändå försöka hjälpa dem på något sätt. Sen kommer den här pojken. Och då får man istället se denna glädje som de och han visar varandra. Trots allt. Trots detta elände. Väldigt glada och de är tacksamma för att de har fått hem honom och så vidare. Och det är sånt man liksom bär med sig därifrån. Va? Såna små incidenter som var positiva. Lilla pojken som försöker byta mössa med kungen till exempel. Kungen kommer fram och säger till honom, en fin mössa då. Jag vill du byta, sa han. Ja, det kan vi väl, sa kungen, och så bytte de då. Nej, vill inte ha den, sa han, så tog han tillbaka den. Ja, men det fanns sådana saker också, va? Även om de var lite svåra att hitta, de här glädjeämnena i det här eländet, va? Men som sagt, det var ju ingenting man kunde förbereda sig för, och vi hade ju inte förberett oss för det heller. Vi hade planer naturligtvis att vi kunde använda Sky City-byggnaden. Vi hade planer på att vi kunde använda piren med tanke på en stor flygplansolycka, så skulle vi kanske behöva få göra så. Men den här magnituden hade vi aldrig räknat med. Vi räknade ut att 13 000 passagerare och ungefär storleksordningen 30 000 anhöriga rann igenom under 13 dagar. Genom kriscentret då. Alla gick den vägen som kom. Så att ta Röda Korset som ett exempel. De var där ute rätt aktiva. 1000 Röda Korsare rann igenom under 10 dagar. 12 dagar, förlåt. 1000 olika individer som hjälpte oss där ute. Så mycket folk var det. Hur ser det ut med tiden?
Det ser ut så att vi var... Är det någon som har frågat till Lasse?
1000, säg.
Jag tänker en fråga som jag måste ha svar på. Nu då efteråt, när du på annandagens morgon vid 7-8-9 tiden börjar ringa till UD, hur tänker de hela den debatten som har varit det senaste året om deras desinformation eller oinformation? Inget händer.
Ja, jag kan väl tycka mycket av kritiken har varit onyanserad. De har fått oförskyllt mycket stryk. Sen så tycker jag väl att de som satt i ledningen skulle ha stryk. Det kan jag tycka. Själv personligen var uppe och skällde ut Laila Freivalds på tisdag när hon skulle åka iväg. Och skällde på dem för att vi inte fick någon information. Jag är lite kluven. Vi hade ju UD ute på flygplatsen och UD-anställda som fanns tillgängliga där ute. Och de gjorde fantastiska insatser. Första gänget som kom ut, det var sådana här cocktailnissar då, som inte hade gjort annat i sitt liv. Kanske inte träffat människor i kris. Medan de som kom sen var helt fantastiska medarbetare på UD och helt suveräna på alla sätt och vis. En av killarna, han råkade tyvärr lite illa ut för att han skulle vara lite aktiv och gick upp. Han tog en lapp så här och så skrev han UD. Så här. Och så gick han ut i gaten och ställde sig. Så när kärran kom så stod han med lappen UD så här. Ni kan ju tänka er vad som hände. Första som steg av gav han en ryggsäck i huvudet. För de var inte så positivt inställda till UD, de som kom hem, om man säger så. Men han gick ner, repade nytt mod och gjorde ett fantastiskt arbete. Och jag kan tycka liksom den här debatten om de var samlade eller inte samlade och så vidare. Jo, det var de. För jag pratade med dem. Jag vet att de satt där. Problemet var väl bara hur strukturen såg ut. Det vill säga chefen var inte där, alltså kunde man inte göra något. Så ser jag på den frågan helt enkelt. För de jag pratade med, de fick jag jättebra hjälp av. Så långt de nu kunde hjälpa till.
Alltså dina bästa kompisar är ju media, eller hur?
Absolut. De är både för- och nackdelar med.
Jag vill gärna att du berättar lite om hur du hade med media. Och så var lite uppriktig.
Ja, absolut. Mediabiten, ja. Som sagt, jag fick ju väldigt mycket telefonsamtal söndag morgon och söndag dag. Och de aviserade att det skulle vara direkt sändning från Rapport och TV4 och TT och alla skulle vara där. Och faktum är att redan första som aviserade att de skulle komma ut, så förklarade jag klart och tydligt för dem det här med att de skulle respektera passagerarna. För vi hade varit med om tidigare, nämligen där Expressen, kan man väl säga då. Får man säga det? Ja, det får man. En medarbetare på Expressen stod vid ett tillfälle vid en händelse och körde upp en mikrofon i nyllet på en 7-åring och frågade om vederbörande hade dödsångest. Jag kan väl säga att vi kastade ut honom. Och jag drog det som en parallell då till de här media som hörde av sig och sa det att om det är någon av er som går över gränsen, då åker samtliga ut. Och vi kommer att tala om för de andra vem det är som är orsaken till det. Och jag vet inte om det hade någon verkan, men de skötte sig klanderfritt. Vi hade en journalist som klättrade upp i en lyktstolpe. För han hade lyckats hitta ett så här litet hål i den här pappen som vi hade satt upp över allting. Oj. Vi satte upp papp nämligen för att vi ville inte att de skulle fotograferas överhuvudtaget. Inte åtminstone för de lämnade byggnaden och själv valde att göra det. Och han klättrade upp i en lyktstolpe och försökte fotografera. Men han var inte uppe i den lyktstolpen speciellt länge. För det stod 4 ilskna väktare nedanför och morrade på honom. Och han kom ner ganska snabbt. Och så var inställningen hos all personal att liksom, de ska inte fotograferas. Och om ni har tänkt på det någon gång, har ni sett en enda bild inifrån kriscentret på Arlanda någonsin? Finns ingen. Jo, en faktiskt. En finns det. Alltså som det finns passagerare på. Det finns en passagerare på den bilden. Och det var ett företag som tog för sin företagstidning. Men det hade han gjort innan han blev tillsagd. Han blev nämligen tillsagd av både polis och väktare att stoppa ner kameran. Så det finns faktiskt. Vi har inte själv foton ens. Vi har bara på lokalerna när de är tomma. Vi körde faktiskt en safari för pressen också. Som vi kallar det. Presssafari. Där de fick komma in i lokaliteterna när det var tomt. Och se hur vi hade byggt upp det. Och det var därmed med på Rapport och så vidare. Så att jag tycker att pressen skötte det förhållandevis bra. Vi har till och med skickade till, jag tror det var till pressförbundet eller någonting sånt. Tack till pressen för att de hade skött sig så bra. Och det tycker jag man ska framhålla. Definitivt. Mm. Fler frågor? Jag kan prata hur länge som helst om det här. Alltså.
Det håller jag med. Du sitter här sen.
Ja.
Det
går bra. Kan väl säga, får jag säga en sak till? Ja. Alltså, samtidigt som det här pågår så ska man ha klart för sig att det pågick fler aktiviteter på flygplatsen. För det första så hade vi en flygplats som skulle hållas igång. Och då hade vi alltså hjältarna personalen som försökte hålla igång flygplatsen med den minimerade styrka som de var på grund av att det gick ut så mycket resurser till det andra. Men de höll igång en hel flygplats under tiden. Det var ingen som märkte det. Att vi höll på med det där. Inte av vanliga flygpassagerare. Samtidigt hade vi också ankomst av sån här ambulansflyg som vi hade i våra hangarer. Bara det var en logistisk övning i sig. Att de som kom på bårar med de här ambulansflygen, att ta hand om det. Och dessutom byggde vi upp en mottagning i en brandstationslokal för 400 kistor. För vi begärde om att vi skulle lagra 400 kistor. Så vi fick ta upp kylmaskin och allting. Det åkte sen till Ärna istället. Så att det här pågick ju samtidigt, alla de här aktiviteterna. Ja, en kort historia, men hoppas det gav någonting i alla fall. Gav en liten bild av det hela.